Ja, det handlar ju om en så kallad FN-panel. Det är fem personer, varav jag tror att det var väl tre som var med och fattade det här beslutet eller den här åsikten om att Julian Assange har varit godtyckligt frihetsberövad i strid med internationella åtaganden, som det heter, när han då har suttit här på den Ecuadors ambassad i London i stället då för att hörsamma de svenska rättsmyndigheternas önskan om att förhöra honom antingen där, vilket Ecuador har sagt nej till, eller att komma till Sverige och bli förhörd här. Han är ju alltså då misstänkt från början för flera olika typer av sexbrott. Nu har ju flera av de här har ju preskriberats, men det kvarstår ett, och det handlar ju om våldtäkt av en kvinna här i samband med hans besök 2010 i Sverige. Och det, den våldtäkten, eller den misstanken då, om att han skulle vara då en våldtäktsman, den, det brottet preskriberas ju inte förrän 2020, så där har ju åklagare tid på sig. Den här FN-panelen, det är ju ingen domstol, utan de har ju gjort en egen utredning och kommit fram till det här att Julian Assange då skulle vara godtyckligt frihetsberövad, som det heter. Det här är ju någonting som man från svensk sida tillbakavisar, och även från engelska myndigheter tillbakavisar. Så är det ju inte. Julian Assange kan ju lämna ambassaden i London när han vill och gå ut på Londons gator. Vad han riskerar, det är ju då att bli gripen av den brittiska polisen och utlämnad. Det finns en europeisk arresteringsorder på honom, och då skulle han bli förd till Sverige och förhörd här. Och sedan vet man ju inte då om det skulle i slutändan leda också då till ett faktiskt ett åtal för våldtäkt i Sverige eller inte. Därom vet vi ju ingenting. Men att han inte vill komma till Sverige, det är ju klart sedan tidigare, för hans rädsla består ju i att kommer han till Sverige så tror han då att han skulle från Sverige kunna bli utlämnad till USA, som gärna vill prata med honom också då. Och då gäller det ju hela den här WikiLeaks historien naturligtvis då. Men från svensk sida så säger man det kommer inte att ske, någon sådan utlämning till USA är absolut inte i faggorna.
Men han kritiserar också att varför kommer inte svenska myndigheter och förhör honom på ambassaden, på den ekvatoriska ambassaden? Varför måste han till Sverige?
Jo, men det är som sagt att man är från Ecuadors sida har man ju förhållat det där, och sen har man ju sagt nej. Och då kan man ju inte genomföra det hela. Man hade ju de kontakterna och trodde att man skulle kunna få göra det, men så blev det alltså inte, utan från de myndigheterna i Ecuador så avvisar man ju det här.
Så den här kritiken man kommer inte att ha påverkan på svenska myndigheters krav på att han ska föras i Sverige, eller att han ska förhöras helt enkelt?
Nej, alltså det kvarstår ju fortfarande då den här begäran från åklagaren här i Sverige och polisen om att han ska förhöras. Men vad som kommer att hända nu här framöver, det är ju ganska oklart. Det är som sagt det här uttalandet från den här FN-panelen, det är ju inget bindande juridiskt heter det ju, utan det är ett uttryck då, men det är ingen domstol, det är inte någon egenskap av domstol som de har kunnat göra det här, och därmed så har det i praktiken då inte så väldigt stor betydelse, mer än det är en slags moralisk seger då möjligen för Julian Assange. Men längre leder det väl inte. Sen är det väl upp till honom att själv bestämma vad han ska göra med sitt liv här framöver, om han nu ska stanna kvar på ambassaden i London eller om han ska ge sig därifrån. Han har ju varit där helt hållet frivilligt. Och det man säger från svensk och från brittisk sida, det är ju att han har undanhållit sig rättvisan genom att inte ställa sig till förfogande och svara på de här frågorna. Så att det är ju inte alls så att han har låst in där på ambassaden, utan det är ju han själv som har fattat de besluten att inte vilja kommunicera med yttervärlden på det sättet.
Mm. Skärpta lagar i Sverige ska hindra näthat och integritetsbrott på nätet.
Ja, det här är ju någonting som ju diskuteras väldigt mycket, och det gör det väl säkert i Australien också och i många andra länder med. Hur, ja, det här kanske främst handlar om unga flickor, kvinnor som råkar illa ut på nätet. Man kan bli uthängd med generande bilder, kanske nakenbilder, och man får otäcka kommentarer vad gäller sitt utseende, sitt sätt att vara på och så vidare. Och det här har ju för många kvinnor, unga och flickor, så har ju det här vållat väldigt stora besvär och rent av tragedier, så att säga. För det är väldigt svårt att försvara sig mot detta. Nu vill man ju från svensk sida här i en utredning försöka att täppa till en del saker lagmässigt och göra det mera straffrättsligt klart att det här är ett otyg då som man inte kan acceptera. Och det handlar ju, det är ju ett slags ofredande helt enkelt då, va? Och det kommer väl att bli då inskrivet i de olika lagarna som finns. Det här om förtalsbrott ska förtydligas, och man ska väl få in de här moderna tekniken mera i regelverken då också. Och de som driver så här nätverk eller bloggar kommer också då att få ett utökat straffansvar, säger man, för att försöka och lägga en sordin på det som sker på nätet och som just unga flickor framförallt kanske blir utsatta för.
Men är inte det här ganska svårt att kontrollera med tanke på att många av de här sajterna är utomlands men ändå tillgängliga för alla, för svenskar?
Jo, det finns naturligtvis komplikationer där, men de som driver bloggar här, kända bloggar under eget namn och sådana saker, där det finns någon slags utgivaransvar, det är väl det man kommer att trycka på, så vitt jag förstår, och den vägen. Och sen är det väl kanske en ren preventiv åtgärd här också då, att lyfta upp och visa då på att man kan inte bete sig hur som helst på nätet, utan det finns risker och det finns begränsningar, och man kan komma att ställas till ansvar då om man bryter mot de här reglerna.
Mm. En stor forskningsskandal har pågått sedan en tid på Karolinska institutet, Göran. Vad handlar det om det här?
Ja, det är någonting som fortsätter att fylla morgontidningarna framförallt då varje dag med helsidesuppslag. Och det handlar ju då om en läkare, en italiensk kirurg som heter Paolo Macchiarini. Han har ett internationellt rykte som att vara en väldigt skicklig kirurg. Han har ägnat sig åt en del forskning kring att kunna ersätta skadade eller sjuka bronker, alltså trakéer, luftstrupar, om man drabbas av olika sjukdomar där, att kunna ersätta dem med ett konstgjort material. Ett plastmaterial som behandlas på olika sätt och sen ska växa in i kroppen och göra att personen i fråga då ska kunna få ett fortsatt långt liv. Nu har han genomfört då 8 sådana här transplantationer, varav några här då i Sverige på Karolinska sjukhuset. Men av de här 8 transplantationerna så är det bara 2 patienter som är i livet idag, och de som har överlevt då, de mår inte särskilt bra de heller. Och vad det handlar om då, det är att man från annat läkarhåll här i Sverige då har angripit honom då för att man har helt enkelt fuskat forskningsmässigt. Man har sagt att man har gjort mer omfattande djurförsök än vad man i själva verket har gjort. Man har gått väldigt snabbt ifrån djurförsök på råttor och andra djur möjligen, och opererat på människor alltså. Och det här är då väl en etisk fråga också. Och det här har lett då till väldiga diskussioner. Det har gått tv-program, en hel serie med tv-program om den här Macchiarini-forskaren. Och han har gjort och inte gjort. Och han är ju misstänkt då för olika andra saker också, både i Italien och USA, att han ska förfalska sitt CV. Och hans forskningsuppgifter, det som han har redovisat i internationella forsknings- och läkartidningar, har inte varit sant om man då jämför med de resultat som man har kunnat se då i form av de här operationsresultaten, de här patienterna som sedan har avlidit. Och det här har då kastat sin skugga också över Karolinska institutet. Så där pågår det nu och sätter sig igång utredningar då också mot de ansvariga där, hur långt de har låtit honom få vara. Nu har han, och i den här tjänsten han har haft, nu har han ju fått lämna den. Och tidigare hade han också en överläkartjänst på Karolinska sjukhuset, men det var den här forskningstjänsten då på Karolinska institutet, och Karolinska institutet är ju den institution som också utser Nobelpristagarna i medicin, och de är ju väldigt rädda att det här ska svärta ner ryktet då för Karolinska institutets del. Så nu har det tillsatts en ny utredning här som ska försöka bana sig iväg och komma fram till någon slutsats kring det hela. Så att det här är en stor och komplicerad historia, men har vållat fått ett enormt stort medialt genomslag här i Sverige och kanske på en del andra länder också.
Jag växte upp och hade jag en favoritfigur som en svensk detektiv, Ture Sventon, och han var helt betuttad i, ja du vet vad det här kommer att handla om nu, Göran.
Ja, temlor.
Temlor sa han, ja. Ja.
Han sa temlor, han hade ju talfel, den gode Ture Sventon. Han kunde ju inte riktigt säga ästa. Jo, alla Ture Sventon-anhängare, de naturligtvis så gladde man sig här i tisdags då förstås. Att då var det ju fettisdagen här i Sverige. Kanske på andra håll också i världen. Den dagen när fastan ska inledas så ska man ju äta ordentligt. Och kan man äta då bättre för att få i sig ordentligt med kalorier än ordentligt stor fin semla med grädde och mandelmassa. Och det gjorde vi här i Sverige i tisdags. 5 miljoner semlor sägs det ska ha gått åt den här dagen, och det var både semlor på dagis och på arbetsplatser och på kanske kvällen när man kom hem och efter middagen. Så det här är ju en gammal kär tradition, om inte än så nyttig så väldigt gott tycker i alla fall de flesta.
Och Göran, med mjölk eller utan varm mjölk?
Ja, det där med så kallad hetvägg, det är nog ganska borta nu för tiden det där. Utan istället har det kommit varianter här på de vanliga traditionella semlorna. En bulle som är urholkad och där ligger mandelmassa i, och så är det spritsat med grädde och så litet lock på med pudersocker. Nu gör man ju minisemlor, man gör vinersemlor, alltså på vinerbrödsteg. Det var någon som har hittat på någonting att göra en wrap-semla här i Stockholm, en bagare. Alltså att man gör den i form av en wrap. Alltså den här, det menar man väl egentligen en sån här smörgås då, som man viker ihop, eller hur? Och sån här snabbmatsvariant. Och det blev en succé förra året och kanske håller i sig här också. Så att vi mumsar i, så fortsätter säkert att mumsa i just de här semlorna. De dyker ju upp redan vid nyår och sånt här, va? Och håller väl i sig ännu ett tag. Det är ju en storsäljare hos bagerierna där man kanske inte annars får sälja så mycket av de vanliga bakelseverken nu för tiden.
Kompisar till mig på Facebook skickar fantastiska videos på dessa isar där man åker långfärdsskridskor över. Och så såg jag på nyheterna också att det här Uppsala-Stockholm-rennet, det ska gå av stapeln i år. Betyder det då att det är en härlig, riktigt fin vinter som garanterar tjocka isar, eller hur ser det ut?
Ja, alltså det senaste är väl det att man har gått ut och varnat folk från att ge sig ut på isarna här i Mellansverige och södra Sverige. Det är 9 fall av drunkningsolyckor på isarna, alltså skridskåkare som har omkommit på isarna, för att det är ganska lurigt. Och Nu har vi ju haft här en lång period med plusgrader och det har regnat. När du och jag talas vid så ösregnade faktiskt här. Och det innebär ju då att isarna kommer att försvagas och det här vikingaränet mellan Uppsala och Stockholm i den ordningen, det är ju 8 mil långt. Det kan man ju inte köra hela den här vägen, utan det blir en rundbana uppe vid runt Sigtuna där, 2 svängar à 4 mil. Och planerna är att det ska då kunna ändå äga rum kommande söndag den 14 februari. Men om det här vädret får fortsätta är det väl kanske lite tveksamt. Även om isarna som sagt är tjocka på många ställen, så kan de ju vara väldigt tunna i andra partier. Och det är väl det som har lurat folk kanske då, att inge en falsk säkerhet det här. Och sen plötsligt då ser man ute på någonting och sen åker man ner och kanske under isen. Och de som har omkommit har varit många gånger ensamåkare, och det ska man absolut inte vara. Och synnerligt inte när det är sådana här besvärliga förhållanden. Så vi får se om det hinner vända igen och frysa till ordentligt så att det känns lite säkrare. Men det ser väl inte riktigt ut så. Så vikingaren eller inte, det får vi väl berätta om nästa vecka om det blev något sådant eller inte.